Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag skulle nästan dela upp människor i två kategorier som kommer till oss. Och det är de som har ont och som inte vill aktivera sig. Och sen har vi den andra gruppen som liksom driver på så in i bängen. Som så fort de blir lite bättre, då kör de full fart, fullt ös medvetslöst.
Och så får
de
ligga,
ja, och så, jag tror vi kom in på det.
Ja.
Och så sen så liksom måste de ligga i sängen efteråt, eller flera dagar.
Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Enligt en undersökning från 2023 lider 63% av Sveriges befolkning över 16 år av lätt, måttlig eller svår värk i skuldror, nacke, axlar, armar, händer, ben, fötter, rygg eller höft. 9% upplever att de har svår värk. Det innebär att 6 av 10 svenskar har ont någonstans precis i detta nu. Smärta är med andra ord ett folkhälsoproblem, men ändå upplever jag att det här är något som politiker sällan eller aldrig pratar om. Men hur som helst, här och nu ska vi i alla fall djupdyka i ämnet tillsammans med en oerhört kvalificerad person, nämligen Karsten Albeck som är överläkare och smärtspecialist. Och för ett par år sedan gav han också ut boken Överlista smärtan som han har skrivit tillsammans med journalisten Karin Julström. Varmt välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Ja, bara sådär, dina spontana reaktioner inför informationen här som du säkert hade väl koll på.
Ja, det viktigaste där tror jag är de där 9%, att nästan var man än tittar i världen så här, ligger vi någonstans där mellan 9 och 20% som har en smärta som påverkar vardagen. Mm. Sen tror jag det där med 60% är nog mer att ja, vi har ont lite då och då. Men det handlar mycket om vad man gör med det. Och vi har dels de som klarar sig alldeles utmärkt och de som kanske inte gör det. Och de som inte gör det måste få information om vad man kan göra. För annars hamnar de någonstans där de tror att ja, men det är nog bara jag som har det här. Och så får de ingen hjälp.
Mm.
Och det tror jag är viktigt. Så därför är det ju extra kul att vara här. Verkligen. Så tack så hemskt mycket.
Mm. Tänkte på det här med politiker som sällan pratar om smärta. För det hörde jag dig säga i en annan podd. Dina reflektioner kring varför det här är ett ämne som sällan kommer upp på den politiska agendan.
Jag tror att det kommer upp ganska sällan överhuvudtaget, därför att den som har ont orkar oftast inte föra sin talan just då. Kan uppfattas av omgivningen som ganska jobbig. Och sen när man kanske har blivit bättre, då vill man inte gå tillbaka och börja fighta för sin sak. Och jag tror det gäller politiker också, att om man inte har upplevt det på nära håll, då blir det liksom ingen hjärtefråga. Men det jag tycker är lite konstigt är att nu är jag inte politiker så jag vet kanske inte vad jag pratar om. Men jag tycker att det är ganska lågt hängande frukt därför att det är så ohyggligt dyrt att ha människor som inte kan jobba till exempel. Och som tar ohyggligt mycket resurser. Inte för att de är jobbiga, men de bollas runt för att vi inom hälsoprofessionerna vet inte heller riktigt vad vi ska göra. Och där måste det finnas jättemycket att göra. Och jag tror jag har sagt, eller det vet jag att jag har sagt, att väldigt många vill ju ha mer pengar. Att får vi bara mer pengar så ordnar det här sig. Jag tror att man kan göra jättemycket utan att det ska kosta speciellt mycket, att vi kan använda de resurser vi har nu fast använda dem rätt. Och det måste ju en politiker gilla, liksom någon som inte skriker efter mer pengar innan någonting kan hända. Oj, det känns som att det här kommer bli ett väldigt långt avsnitt.
För Johanna, pratar, det gillar vi.
Du får stoppa mig.
Nej, men det är oerhört intressant. Jag förstår precis vad du menar, just det här med att när man känner att man inte har ont längre eller så, inte har några problem, då är det ingenting man vill fightas för längre. Så att, men å andra sidan, när man är som sjukast eller har som mest ont, det är ju då man ofta behöver fightas som mest. Mm. Och det är ju beklagligt, tycker jag.
Ja, verkligen. Mm. Och det handlar kanske inte om den här sortens smärta, men det finns lite rolig forskning som visar att kvinnor som ska få barn, att de kan vara ganska missnöjda med eller tycker att smärtlindringen kommer för sent i förlossningsarbetet. Men efteråt så var allting bra. För då har de ju sin belöning och då spelar det inte så stor roll vad som hände innan.
Det.
Så det där med forskning är ju också jättesvårt. Att verkligen få en aktuell bild av hur det är med smärta och problemet. Men vi har så mycket på fötterna så vi behöver inte ännu en studie som ska visa att 10-20% har ont, alltså det vet vi. Utan nu får väl politiker och andra dra sitt strå till stacken, tycker jag.
Håller helt med dig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor.
Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Om vi då går tillbaka till smärta. Den här frågan som du har fått 1000 gånger, Karsten. Men jag ställer den också. Vad är smärta?
Smärta är ju ett helt normalt system. Ett varningssystem som ska skydda oss. Ett väldigt gammalt system förstås. När vi sprang på steppen så dog vi säkert många gånger om vi inte gjorde något åt smärtan. För det var något som jagade oss kanske. Eller vi brände oss när vi hade helt plötsligt kommit på vad eld var och så vidare. Smärta just idag, där har ju hjärnan inte riktigt hängt med. Så att långvarig smärta tycker hjärnan fortfarande är lika akut. Det känns som en dolkstöt varenda dag, fastän både du och jag förstår att det inte har hänt något speciellt. Men det fattar inte hjärnan, utan den tycker det här är jätteviktigt. Och det är därför det kan bli så väldigt, väldigt konstigt. Så att det är väl i stort sett vad smärta är i min värld och vad man kan göra åt den.
Så smärta är alltså någonting som uppstår i huvudet?
Ja, precis som synen och hörseln. Synen, det är ju bara ljus som kommer in genom pupillen och sen bildas ju bilden i hjärnan. Och det är faktiskt samma sak med smärta. Att även om saker och ting går sönder och vi skär oss och så är det ju inte så att det är en smärtsignal som transporteras upp till hjärnan, utan det är olika kemikalier, olika receptorer och sen förstår hjärnan att när det här aktiveras, då ska det göra ont. Men det är därför vi kan bli så lurade ibland. Mm. Alla har säkert, eller många har säkert sett på YouTube den här sketchen där man sitter med en gummihand som man ska stryka med en pensel. Och så helt plötsligt så slår någon med en hammare på gummihanden och försökspersonen drar bort den hand som är riktig, som är gömd. Mm. Och det gör verkligen fysiskt ont för att hjärnan har ställt in sig på det. Och ett annat sätt som hjärnan ställer in sig som inte har med smärta att göra, det är ju en stillastående rulltrappa. Alla vet hur det känns när man går i en stillastående rulltrappa. Det känns lite konstigt.
Mm.
Och det är ju för att hjärnan har ju redan gett sig den på att den där ska röra sig. Och så ställer den in muskler och leder och ögon och allting. Och så börjar man gå och så känns det så jättekonstigt.
Mm.
Och det är också ett sätt som hjärnan lurar oss lite grann. Och så har vi alla optiska illusioner som alla tycker är så kul. Så att hjärnan kan tyvärr lura oss när det gäller smärta också, tyvärr.
Mm. Du hade en rolig liknelse i en annan podd som jag lyssnade med dig. Om det här med tavla på väggen. Och den är faktiskt där och du kan se den. Mm. Någon slags parallell till smärta där.
Att... Men det är nog precis det jag sa. Ja, alla förstår ju att tavlan finns där. Och alla förstår ju nu att du håller på att spela in en podd och vi sitter mitt emot varandra och pratar. Det är ju liksom inget konstigt. Om det står nymålat på en bänk, då förstår vi att det är det. Fast där måste vi nog ändå känna efter. Men när det gäller smärta, då är det så där. Det går inte riktigt att bevisa. Det finns ju en del smärta som ändå vi inte kan bevisa, men som alla accepterar, till exempel migrän. Alla förstår, liksom, oj, säger man att man har ett migränanfall, då förstår alla att det där är ett migränanfall. Men mycket annan smärta kan vi ju inte bevisa och då är det väldigt lätt hänt att man tror att det inte finns.
Mm.
Och den är lika verklig som den där tavlan på väggen. Det är bara det att vi kan inte riktigt visa det med labbprov, med röntgen och så vidare. Och det är det som gör det lite svårt.
Det hade varit enklare om det hade varit en tavla på väggen.
Mycket enklare. Och det finns ju de som väntar på någon slags undersökning så att de kan skicka den undersökningen till Försäkringskassan så att de kan bevisa att de har ont. Men rent diagnosmässigt, då brukar man säga att smärta är en subjektiv upplevelse. Och det betyder att din smärta är inte samma som min smärta. Och är den subjektiv, ja, då kan vi inte liksom bevisa vad som är rätt eller fel. Så att det är lite klurigt.
Verkligen klurigt. Vad är det då som händer i kroppen när vi känner smärta?
Rent kemiskt, biologiskt så händer väldigt många olika saker. Det är allt från att det kan släppas ut vissa kemikalier ut i cellerna som är retande, där det skickas en signal via nerverna upp till hjärnan. Men sen kommer ju det spännande. Vad händer med själva människan när man får ont? Och där är vi så väldigt olika. För en del verkar ju klara sig rätt bra med både akut och långvarig smärta. Det märks inte så mycket. Medan andra blir väldigt, väldigt påverkade. Och det handlar ju mer om hur hjärnan hanterar det. Därför att hjärnans största uppgift är ju på något sätt att skydda oss som människor. Den vill ju se till att vi inte råkar ut för saker som vi inte klarar av. Och har hjärnan fått för sig att smärta ska vi också skyddas från, då kommer den alltid att varna. Så att till exempel om det gör ont att röra armen för att det gör ont i skuldran, ja, men då ska du nog inte röra den där armen så mycket. Och så rör man den mindre och mindre och mindre, och till slut så har man den här frozen shoulder när man inte kan röra den alls. Och problemet är att i början när man inte rör armen, då är ju det ett omedelbart kvitto till hjärnan att ja, men det här funkar ju. För det gör ju mindre ont när man rör sig mindre. Och så fortsätter den signalera att du ska nog fortsätta att inte röra dig.
Det blir en ond spiral liksom.
Exakt. Och det är det vi måste motverka på något sätt. För att hjärnan, den gör sitt bästa, men den lägger det där pusslet. Och så får den inte riktigt det här att funka.
Nu blir jag ju nyfiken på att ställa följdfrågan direkt här. Nej, men frozen shoulder. Jag vet på rak arm 3 personer som jag känner just nu som har detta nämligen. Så det är ju jättevanligt. Men vad gör man då, då? Ska man uppmuntra till rörelsen då? Fast det gör ont då?
Absolut.
Jag var tvungen att ställa följdfrågan.
Ja, är man liksom i en full-fledged frozen shoulder, liksom att den verkligen är väldigt, väldigt dålig, då har man nog kommit ett steg vidare. Att det gör inte bara ont, utan man har fått sämre sömn antagligen, och det gör i sig att man får ett mer känsligt smärtsinne. Det finns väldigt spännande forskning där man tvångsväcker friska människor en hel natt, och så tittar man på deras smärttröskel dagen efteråt, och den är mycket, mycket lägre än hos en som har fått sova till exempel. Så sömnen blir sämre, relationer, allt möjligt, och då kanske det faktiskt inte hjälper att ta bort smärtan helt i den där skuldran, utan då måste man göra något mycket större. Och det är därför vi har det vi kallar för smärtrehabilitering. Ja. Så att, är det så illa, då måste det nog till ganska mycket. Men när man är i början på det här, då ska man absolut röra på sig. Och sen finns det förstås mediciner och ibland injektioner och ja, men sådana saker. Men då ska man väl söka en läkare eller någon paramedicinare som kan det där, förstås.
Du nämnde långvarig smärta för en stund sedan, men det finns andra typer av smärta också. Vilka är de?
Ja, när vi pratar om akut smärta, eller den som de flesta tänker på, då brukar vi dela upp den i det vi kallar för på fikonspråk nociceptiv smärta. Jag brukar kalla den för muskel-, skelett- och ledsmärta, för den är lätt att förstå. Här finns även så här inflammatorisk smärta och lite annat, men muskel-, skelett- och ledsmärta. Och det är allt från träningsverk till att man har brutit benet och så vidare. Och sen har vi den andra sortens smärta som heter nervsmärta. Eller ibland kallas det för neuropatisk smärta eller neurogen smärta. Men det är samma sak som nervsmärta. Och det är viktigt att skilja de här två åt, därför att det är helt olika behandlingar. Både när det gäller läkemedel, till exempel hjälper kanske paracetamol och ibuprofen mot muskelsmärta, men det hjälper inte mot nervsmärta. Mot nervsmärta så kan man ibland behöva äta antidepressiva, inte för att man ska bli gladare eller nerven ska bli gladare, utan det hjälper mot nervsmärta. Men det hjälper inte alls mot muskelsmärta, så man måste veta det. Och sån här strömbehandling som heter TENS, om man har en muskelsmärta, då kan man gärna sätta den mitt på muskeln och vrida på strömmen. Men har man en nervsmärta i samma område, sätter man ström på en nerv som är överkänslig, då förstår både du och jag att det där var inte världens skönaste.
Nej.
Så det är liksom den vanliga smärtan. Och sen har vi långvarig smärta, och då pratar vi egentligen inte muskelsmärta eller nervsmärta, utan då är det tiden. Mer än 3 månader. Och då kan det kännas exakt likadant som det gjorde för 3 månader, 3 år sedan, 30 år sedan. Men det är inte längre den sortens smärta som det började med. Utan då har det gått över från en muskelsmärta till exempel till en långvarig smärta, och då har den också andra sätt att behandlas. Men problemet med sjukvården är det att vi fortsätter behandla det som om det vore en färsk smärta, så att ja, men ta Alvedon du, För att det känns som att det är muskeln. Ja, fast du har haft det 20 år så det kanske inte riktigt hjälper min Alvedon idag. Och det är det som är de tre olika typerna av smärta.
Och jag har förstått att du hellre vill säga långvarig smärta än kronisk smärta. Varför det?
Kronisk låter så otroligt oåterkalleligt tycker jag. Det är lite grann som chronic pain jämfört med persistent pain. Jag tycker det är ett bättre ord. Sen inom kanske framförallt vårt skrå och akademiska kretsar, då brukar man kalla det för nociplastisk smärta. Och det är ju att det handlar om att nervsystemet som hanterar smärta är väldigt plastiskt. Det kan hända saker. Men jag säger långvarig smärta.
Det ger ju också lite mer hopp.
Ja, men verkligen.
Att få höra att det ändå finns ett eventuellt slut på det hela, än att det bara pågår så att säga. Du berättade också om ett practical joke som din pappa utsatte dig för när du var liten med ett strykjärn, och den måste du dra för det var fruktansvärt. Men du kommer ihåg, du återberättade det än idag.
Men du, vilken research du har gjort nu. Nu måste du börja komma ihåg vad jag säger också.
Men just det där kommer
jag
ihåg.
Jag stod i ett rum där vi brukade stå och stryka kläder, och så kom min pappa och så sa han: varsågod, det är telefon till dig. Och på den tiden, på stenåldern, då hade vi inte mobiler, utan då var det ju fasta telefoner med en sladd som satt i väggen. Så att då gav han mig vad jag tänkte var telefonen, så jag bara reflexmässigt tog det där som var i sladden och satte det mot kinden, och så var det ett kallt strykjärn förstås. Det var, han var inte sadist, utan det var ett practical joke. Och det jag tänkte på var just att den här kylan på underlägget på den där strykjärn kändes ju som hett, för jag trodde att det var hett och tänkte, vad är det för en idiot? Liksom. men det är också sådär, hjärnan förväntar sig förstås. Ja, visst är det spännande.
Och apropå research så har jag också hört dig säga att du trodde tidigare att de som jobbade på en smärtklinik, de gick runt och hummade och hade på sig manchesterbyxor. Varifrån kommer den här fördomen?
Det finns så mycket fördomar inom vården, kan jag säga. Det finns en fantastisk ögonläkare från USA, tror jag, som har något konto som heter Glaukomfläcken. Han gör ju parodi på alla olika läkarspecialiteter. Och de är otroligt sanna. Och det verkar vara sant över hela världen. Hur man ser på en kardiolog eller en internmedicinare. Det är jättespännande.
Why don't you head down to pathology and go over some slides with the pathologist?
Oh, hi!
Can I get you something to drink? Water, coffee, hot cocoa?
Men just smärta var ju sådär att man visste inte riktigt vad de gjorde. Jag skulle bli något helt annat, trodde jag. Och så råkade jag bli anestesiolog eller narkosläkare. Och sen när man utbildar sig till det, då måste man, som det heter, placera sig på olika ställen då. Och då hade vi fått barn, och är man narkosläkare eller anestesiolog, då måste man ju var den som först söver innan de ska operera. Och ska de börja operera 7:30, då förstår du att då måste man ju söva tidigare. Och det funkade hyfsat dåligt med ett nytt barn. Och då tänkte jag, vad ska jag då ta för placering? Ja, men jag får väl ta den där smärt. För då känns det liksom, de sitter mest och funderar. Och de är lite så här, manchesterbyxor, skägg. Jag hade inte skägg på den
tiden. Flummigt.
Lite flummigt, alltså, och jag erkänner ju att jag tänkte så. Men och på den tiden jobbade jag på Karolinska sjukhuset i Solna. Nu jobbar jag ju på Capio Sankt Görans sjukhus, på smärtkliniken där. Men då var jag på Karolinska, och det var ju, ja, men nästan när jag steg in genom dörren fattade jag att så här var det ju inte. Liksom. Det var väldigt mycket fokus på den tiden på Radiumhemmet, som det hette då, mycket cancer, alltså svår cancer, och så unga människor. Alltså, man gjorde en otrolig nytta. Och det var därför jag fastnade. Det var väl den där stora, liksom, ja, nu, det där, här är det någonting nyttigt. Så var det.
Och jag tror att många vet inte vad man gör på en smärtklinik. Man tror att man tar bort smärta på något sätt, tror jag. Många får för sig. Men vad gör ni egentligen?
Men jag brukar säga lite grann att hade det varit en diabetesmottagning, då hade ju ingen liksom förväntat sig att man tar bort diabetesen, i alla fall inte i år 2024. Utan man ser till att man kan hantera diabetesen så att man lever sitt vanliga liv utan att det ska ställa till besvär. Och det är lite samma sak med en smärtklinik. Att man ska se till att det funkar med smärta. Och då har vi hela spektrumet med människor som faktiskt blir helt smärtfria för första gången på väldigt länge. Och de som kanske har kvar sin smärta, men de klarar av att jobba med det. Och då i alla fall vår smärtklinik är lite från, jag brukar säga, från ax till limpa. Det är allt från de som opereras på sjukhuset som behöver bra smärtlindring för att de inte ska utveckla en långvarig smärta. Och de som kanske redan har en långvarig smärta men som ska opereras och vi behöver ta hand om dem. Och så de, ja, jag berättade att man kan ju bli lite påverkad efter lång smärta, så det ska ju vara, vad ska man säga, steget efter primärvården. När primärvården har gjort det den kan så kommer en smärtklinik in. Och då hos oss på Sankt Göran så är det ju så att då har vi ju många olika specialiteter. Det är läkare och det är sjuksköterska, men det är även arbetsterapeut, fysioterapeut och så vidare. Psykologer förstås. Så att det är ett helhetsgrepp helt enkelt.
Och en fördom som jag ofta hör om smärtkliniker, det är att man ska säga tänka bort smärtan, du bara inbillar dig.
Ja, men det där är ju jättespännande. Jag hade en gång när vi hade vår nya vd på sjukhuset, så skulle han gå runt på alla kliniker och så kom han till smärtkliniken och så har vi liksom en korridor, så det mesta hände inne i rummen. Men då var det en dörr som stod öppen, och då precis i det rummet satt verkligen en sån där hum.
Och jag tänkte, så det stämmer alltså delvis?
Och då är det lite roligt. Jag skulle nästan dela upp människor i två kategorier som kommer till oss. Och det är de som har ont och som inte vill aktivera sig. Liksom eller vill. Alltså de tror inte att de kan göra det, för det gör ont. Och man måste liksom typ få upp dem från sängen. Det är bara att få dem att gå överhuvudtaget är en utmaning. Ja. Det är liksom den ena gruppen. Och sen har vi den andra gruppen som liksom driver på så in i bängen. Så fort de blir lite bättre, då kör de full fart, fullt ös medvetslös. Jag tror vi kom in på det.
Ja.
Och så sen så liksom måste de ligga i sängen efteråt, eller flera dagar. Och då kan man säga att det är helt olika behandlingar på de här två. Den ena kanske ska ha läkemedel för att känna att man blir lite bättre, och då ta tillfället i akt och börja aktivera sig. Den andra behöver lite hum. Nu kan det liksom inte vara att vi själva sitter i ring och hummar, men att man säger att du måste på något sätt ta vara på din energi. Ska du lägga den på jobbet, eller ska du lägga den på familjen? Ska du lägga den på att du ska sova bättre, eller ska du lägga den på något annat? Det är det som är så viktigt. Och då kan faktiskt det här, vi till exempel mindfulness, en del tycker så här, ja men vad fånigt, så här, lära sig att andas på något speciellt sätt. Andas in djupt 3 gånger och så andas du ut. Vad är det för trams? Men då är det så här att när man känner att man inte har kontroll över sitt liv. Det är som att man är fångad i ett ekorrhjul. Vad är det vi kan kontrollera själv? Jo, vår egen andning. Och bara det att man kan göra det får hjärnan återigen att förstå att ja, men titta, jag har faktiskt kontroll över någonting. Sen om det är just andningen eller någonting annat, det kanske spelar mindre roll. Men det är inte så att det är flumhum allting. Det finns gott om flumhum i vårt samhälle och hälsa som jag inte ska gå in på här. Men jag lovar att vi håller inte på med flumhum i alla fall.
Jag kom bara att tänka på nu när du nämnde andning. Jag menar, när jag skulle föda barn så gick vi på profylaxkurs, och då fick man lära sig att andas, och absolut, man andas inte ut ett barn. Man vill ju ha smärtlindring självklart. Men jag måste ändå säga att det underlättar, och dels också känna att man har ett verktyg i sig själv som man kan ta till när det behövs. Men det kanske inte är hela lösningen på problemet,
nej,
så att säga.
Nej, jag ska inte ens låtsas att jag kan relatera till vad du var med om där, men jag förstår vad du menar.
Ja. Du sa att det var två grupper då som du beskrev. Är de ungefär lika stora, alltså lika många människor som ni måste få igång som ni måste stoppa? Eller hur stora är respektive grupp?
Ja, jag tror att det är nog en blandning. Hos oss på kliniken så är det nog mer åt smärta och komma igång mer faktiskt. Det här med att man känner sig utmattad och inte orkar just för att man tar ut sig för mycket. Det är ju det vi kallar för utmattning, och det, just nu så är ju det ett vårdval i regionen, och då är vi inte med det. Sen ska regionen lägga ner det under 2025, och då ska väl de patienterna tillbaka till primärvården, antar jag. Så att man får väl se vad de ger för uppdrag då, men vi har mest smärta. Men förstås lite av båda.
Och de här som ni då måste stoppa och kanske till och med få att andas rätt och sådär, vad kan det vara för typ av personer?
Ja, det, Jag höll på att säga, det är så väldigt olika, men ändå tänka på, vi hade en gång en grupp med, det var bara unga, väldigt framåt kvinnor. Och jag vet inte, det här är ju att generalisera, men jag får liksom den här bilden, och var allihopa nästan likadana. Och det roliga var att de träffades i grupp. Det var för många år sedan när vi faktiskt var med i vårdvalet, det var därför det var liksom en grupp sådär. Och det roliga var att de bondade verkligen, de har fortfarande kontakt, vad jag förstår. Och liksom när de har någon slags utmaning så pratar de med någon i gruppen, hellre än någon som inte förstår riktigt. Men det var så typiskt att det här var en grupp som då, ja men egenföretagare som liksom, och så kvinna som man hör ska, måste bevisa att de är 150% bättre än en man för att klara samma sak. Liksom det är lite raljerande, men tyvärr är det så. Man känner fortfarande att man har sitt engagemang och ansvar för hemmet och allt annat ska funka, och så jobbet på det. Det är ju inte konstigt. Så jag tror att kvinnor är överrepresenterade och lite så här yngre. Liksom, ja, i din ålder här nu.
Ja, tack för att jag fick vara lite yngre.
du är säkert liksom full fart och, det, ja, och en del klarar det här jättebra. Ja. Så är det ju faktiskt. Men en del gör ju inte det, och då måste man kanske fundera på vad är prioriterat. Är du 30-35 och vi säger att du ska jobba tills du är 80, antar jag, eftersom de höjer pensionsåldern hela tiden. Du har faktiskt 50 år till. Vad ska du liksom göra med de åren? Ska du jobba så här i 50 år till? Tror du verkligen på det? Det är lite sådana saker.
Vet man någonting om deras aktivitetsnivå? Motionerar de mycket? Är det träningspersoner ofta? De här som känner att de inte vill vänta, de vill bara köra igång så fort som möjligt.
Det finns nog både och, men jag kan säga att det är klart att det är lite överrepresenterat bland träningspersoner.
Ja, det
kan
jag definitivt fiskade säga. Lite efter det.
Men å andra sidan ska man säga att om man kan ta tag i det och få dem att göra rätt saker, så har de ju en otrolig motivation och vilja. Så det finns ju en väldigt positiv sak i det här också. Så att det är både hjälpa och hjälpa.
Det här när man förnimmer smärta, som jag har lärt mig att det heter då, när man då upplever smärta, kanske man kan översätta det till, det vet du. Ja. Men hur är de? Är de olika för olika människor, eller hur funkar det?
Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse per definition, så är det ju det. Vi vet ju inte riktigt jag menar, det finns ju jättespännande forskning på vad vi ser när himlen är blå. Är det verkligen så att alla ser samma blå färg? Är det till och med så att ditt blått är mitt blått? Vi lär oss bara att det är blått, men du kanske har en helt annan färg än jag. Och så är det återigen hjärnan som ser till att vi alla ser ungefär samma sak, för vi blir matade med det. Det är ju jättespännande forskning, det ska inte gå in på här. Men det är förstås samma sak med smärta. Man försökte en gång för ganska länge sedan då, så tänkte man så här att patienter som ska opereras, så vet man att det finns en viss grupp som får det mer besvärligt efter operation. De får mer ont. Och hur ska man hitta dem? Det har man hållit på med hur länge som helst, att försöka hitta dem innan de ska opereras, förstås. Och då tänker man så här att, ja men det kanske är de som är lite mer, vad ska vi säga, smärtkänsliga. Och så opereras de, och då liksom, ja, får de problem. Och då gjorde man så att man hade en apparat som skulle ge en viss smärta innan man opererades. Och så skulle man mäta den smärtan. Och beroende på vad man sa då mellan 0 och 10, så var det förstås, tänkte man väl då, att om man sa 8 på den där testsmärtan, så hade man större risk för att få ont än om man sa 3. Och det låter väl helt logiskt, tänker jag. Men bara att få en slags baslinje med helt friska människor som inte skulle opereras, för att veta, ja men vad är med den här apparaten, vad är liksom normal smärta? Det gick inte att få fram, för alla var så olika. En del tyckte det var 2, en del tyckte det var 10. Så det blev liksom inget av den där apparaten. Därför att alla tycker att smärta är så olika. Och till och med om man tycker att det är 10, tycker man att, ja men vadå, jag är ju opererad, det är väl inte konstigt att det är 10. Och så har man någon annan som säger, jag trodde jag skulle vara smärtfri efter operationen. Och det här är en 3, det är helt oacceptabelt. Det är hjärnans sätt att kommunicera det. Det är ju det som är den stora grejen, tror jag.
Intressant. Kan man se någon skillnad mellan åldrar i hur man upplever smärta?
Både i ålder och kön, vad man har för social status, ärftlighet. Det finns jättemånga studier. En del visar skillnader, en del visar inte okay, det. Ja. Och sen försöker man förstås säga vad det beror på. Jag menar det här med män och kvinnor. Det finns både det som visar att kvinnor är mer smärttåliga, och då säger kvinnorna, det var väl det vi visste. Men sen finns det då som visar precis tvärtom, att kvinnor signalerar mer smärta än män. Det är väldigt heterogent, och det är nog det att det är väldigt personligt. Ja, faktiskt.
Det var väl någon gång jag hörde någon försöka ge sig på något slags evolutionärt resonemang där kring varför det är olika då, att män är ute och krigar, de får inte känna för mycket smärta, och kvinnor föder barn, och då är det viktigt att känna smärta. Jag vet inte, men ja, det blir ju lite konstigt kanske i vår tid. Kan man se någon skillnad mellan var i världen man hör hemma liksom? Nationalitet. Etnisk tillhörighet kanske man ska säga snarare.
Tittar man på procentsatsen på hur många som har långvarig smärta, om vi säger så till exempel, då ligger det ungefär på 20% i hela världen. Ligger det till. Och sen hur man uttrycker smärta är ju en helt annan sak förstås. När jag föreläser så brukar jag ibland berätta om när jag skulle lägga en ryggbedövning, en sån här epidural på en kvinna. Hon skrek hela tiden och hade ingen relation till krystvärkarna, utan hon bara skrek hela tiden. Och jag tänkte, hur ska jag någonsin kunna sätta en nål mellan två koter i ryggen när hon rör sig och skriker? Men till slut blev hon så trött så hon bara liksom orkade inte skrika. Och då tänkte jag, här kommer jag, nu ska jag in med nålen. Och då började hennes väninna skrika till höger om mig, för hon tog över hennes smärta. Och det är ju en sån här kulturell sak som man har svårt att förstå. Eller jag hade väldigt svårt att förstå det, men det är som det är. Och sen får man bara ta det. Det gick ju jättebra att säga, om du inte tar över hennes smärta i 30 sekunder så kan jag få in den här nålen. Då var ju hon också tyst.
Liksom. Det. Det
var,
uh-huh.
Man måste ju våga kommunicera också.
Uh-huh.
Men det är det jag menar, att det har väldigt mycket i uttryck, och dessutom att vi inte förstår. Vi tycker det bara konstigt att de skriker. Det är inte så att de inbillar sig eller att de har mer eller mindre ont, utan det är deras sätt att kommunicera sin smärta. Och det, antingen ska vi förstå det eller ska vi förstå att vi inte förstår det. Så är det.
Och det här med att man ska bita ihop och stå ut, det har ju blivit någon slags statusgrej, upplever jag i alla fall. Att, jag biter ihop här. Men det är ju inte alltid så smart, tänker jag. Återigen, det här är någonting jag hört dig säga tidigare, men just det här med att det var en man som hade gått...
Ja, jag skulle precis
ta
den.
Ja, men kan du inte berätta om den var så bra?
Den passar så bra. Jag jobbade som AT-läkare i Örnsköldsvik för många år sedan, och därför kom jag ihåg det här. Och då kom det in först en ung kille i 20-årsåldern, hade antagligen brutit fotleden på 1000 olika ställen, för han hade fruktansvärt ont, och kom in med ambulans. Och så gjordes det röntgen, och han hade ju inga skelettskador, han lindades kryckor och hem. Och precis efteråt, och det är ju därför jag kommer ihåg det, då var det en äldre herre som hade gått 5 kilometer till akuten i Övik. Och så gjorde man en röntgen på honom, och så visade det sig att han hade det vi kallar för en trimalleolär fotledsfraktur, och en ganska avancerad fraktur. Och då kommer jag ihåg att jag sa till honom, men varför gick du 5 kilometer till akuten? Och då sa han, ja hörde du, när man har gått 2,5 kilometer, då har man ju lika långt till akuten som hem, så här är ju bara fortsätt. Man låter nog inte så i Övik, men vadå? Då kan man ju tänka liksom att den där första killen, alltså vilken vek grabb liksom, som var nästan panikslagen, och det andra liksom, vilken he-man, vilken var tufft. Men hade precis samma personlighet suttit framför tvn och fått ont i bröstet, då hade ju nummer 1 åkt in till akuten, nummer 2 hade stannat hemma. Nummer 2 hade kanske dött av sin hjärtinfarkt, nummer 1 hade klarat sig. Ja. Så vi kan liksom inte lägga någon värdering i smärta. Det är inte så att det är rätt eller fel, utan det handlar ju om vad du och jag lägger i smärta och vad vi tycker. Och vi är så otroligt färgade av, det är säkert genetik, men det är vad man tyckte hemma i familjen om smärta. Ja, men kom hit och gråt, jag förstår att det är ont. Eller du ska inte gråta för något sånt där lite. Alltså det sätter ju sina spår, och så säger vi det till andra. Så att jag tror det är jätteviktigt att förstå att vi är färgade av väldigt mycket som säger oss hur smärta ska vara.
De som kommer till er, var någonstans uppger de att smärtan sitter? Om de kan säga ett specifikt område?
Vi får ju en del som är opererade på vissa ställen. Det är ju ofta så här ljumskar eller i buken eller bröst och sådär. De säger ju oftast att det är därför de kommer till oss då, att de har fått ont efteråt. Men sen är ju den absolut största gruppen är ju nacke, axlar, rygg. Och så huvudvärk finns ju också en del. Och en del gånger har man faktiskt mer än en smärta. Så att det är lite komplicerat. Men det vanligaste vet vi är ju liksom rörelseapparaten. Och då är det ju nacke, skuldre, rygg.
Ja. Ja, det var nästan vad jag hade förväntat mig. Kan man mäta smärta?
Vi har ju den här kända skalan som kallas VAS-skala, visuell analog skala, eller NRS, Numeric Rating Scale, och den är oftast mellan 0 och 10, eller 0 och 100 när det är forskning, när man mäter millimeter, men mellan 0 och 10. Och då är det så att om man frågar hur ont någonting gör, då kan du säga 4 och jag kan säga 8. Och man kan inte säga att det ena är rätt eller fel. Men det kan vara ett bra sätt för att se om någonting har blivit bättre eller sämre. Så att det är egentligen en mätning för just den personen. Sen finns det lite så här konstiga sjukhusmått ibland, att alla som blir smärtbehandlade ska ha under 4 till exempel. Och det är ju, tycker jag, ett väldigt konstigt sätt att resonera. För en del kommer ju in och haft 8 i 20 år. Då kan man ju inte förvänta sig att de har mindre än 4 när de kommer. Och sen har vi andra som aldrig haft ont och kommer in med något. Ja, men de ska väl kanske ha 0 när de kommer ut också och är färdigbehandlade. Så att återigen, det går inte att få liksom ett mått som hela befolkningen ska under 4, utan vi är olika.
Ja, man hade önskat att det fanns, men jag förstår utmaningen där. Skulle vi kunna komma in lite på smärtlindrande mediciner? För det är ju någonting som alla har erfarenhet av. Men hur funkar de egentligen?
Om jag hoppar över allt som har med placebo och ospecifika effekter att göra, för det är väldigt spännande hur det fungerar. Man kan säga att vi har ju ett centralt nervsystem och ett perifert nervsystem. Det centrala är ju hjärnan och ryggmärgen, och det perifera är ju mer ut i kroppen. Om man till exempel ska behandla en nervsmärta som jag pratade om tidigare, då handlar ju det om nerver som inte fungerar. Men om vi tittar på smärtsignalen överhuvudtaget, så signaleras ju den via nerver som fungerar som vanligt. Så att man kan säga att vi påverkar antingen det ställe som är ont eller det som ska signalera smärta. Och ett typexempel är ju till exempel de här beroendeframkallande morfinpreparaten, och till och med när man söver folk inom anestesi, då påverkar man ju centralt hjärnan hur man upplever smärtan, eller att man inte bryr sig eller så. Så det är ju ett sätt. Och sen kan det då vara rent perifert, att man har en inflammation till exempel som man ska behandla. Då kan man ju använda antiinflammatoriska läkemedel. Så man kan gå på lite olika system i kroppen med läkemedel.
Och sen också har jag hört att man kan kombinera olika smärtstillande. Till exempel när jag hade en extremt svår halsfluss, så skulle jag kombinera Alvedon med naproxen till exempel. Varför gör man det?
Det är... Ja, nu vet jag inte om hur sanningsenlig jag ska vara här, men egentligen är det så att till och med i sjukvården så har vi på något sätt lärt oss att de där två hjälper varandra. Ungefär som 1 + 1 = 3.
Ja.
Om man nu ska vara lite akademisk här, så kan man säga att den forskningsmässiga evidensen för att det verkligen är så är väl inte speciellt stark, kan man säga. Men däremot så är det nog så att den går lite grann på olika mekanismer ändå. Därför att även om man använder ett antiinflammatoriskt läkemedel, så hjälper ju det mot smärta som inte har med inflammation att göra. Liksom en Ipren kan ju hjälpa mot huvudvärk, och jag tror inte att huvudvärken är inflammerad hjärna alla gånger.
Hoppas inte i alla fall.
Och egentligen är det ju så att inflammation är ju en helt naturlig reaktion som kroppen har. Om den ska laga någonting, då måste den ta dit mer blod, för att den blodet innehåller alla läkande substanser. Och för att det kommer mer blod till ett område, det är därför det blir rött och svullet och värmeökat. Det är ju bara för att det är mer blod och substans som ska dit. Så det är ju inget sjukligt i sig. Men ibland hör man någonting om att folk tror att de bär på en ständig inflammation för att de mår ont, och så undrar de varför inte antiinflammatoriska läkemedel hjälper. Ja, och kanske för att det inte är en inflammation. Så att det är ju, så att, men jag tycker absolut att man kan kombinera Alvedon och Ipren om det är den här muskel-, skelett- och ledsmärta. Är det nervsmärta, då kommer det inte att hjälpa. Det är därför det många gånger inte hjälper vid diskbråck som påverkar nerver. Det är ju inte alla diskbråck som gör det. Så man måste ha någon som i alla fall kan värdera vad det är för sorts smärta man har innan man börjar ta en massa piller. Men det är klart att receptfria är ju receptfria, så det kan man ju oftast pröva.
Ja, ja. Du pratade om frozen shoulder tidigare och just det här med att man upplever att det blir bättre om jag inte rör på axeln och sådär. Och sen vet jag att det finns många som drar sig för att ta smärtstillande. Apropå det här med att man ska härda ut och bita ihop. Och så blir det bara värre. Vad skulle du säga där? Hade det varit smartare att ta smärtstillande direkt när man får ont? Och så att det gör att man kan röra armen lättare. Och att det på något sätt underlättar läkningen. Eller vad skulle du säga om det?
Ja, jag tror att...
Om du håller med om att folk är skeptiska till smärtstillande.
Ja, det är både och. Jag låter så otroligt säga mellanmjölkssvensk här.
Ja, men
det är lite både och. Och dessutom är jag läkare. Ibland brukar jag kalla mig för pillertrillaren. Därför att jag har ju det där magiska receptet. Jag har ju den makten att skriva ut receptläkemedel. Och det är klart att jag som läkare då gärna vill hjälpa någon. Och jag kan säga att jag, om vi tar den andra professionen som jobbar med precis motsatsen på vår klinik, psykologer, då är det ju ofta så här beteendemedicin och så. Och jag har ju liksom sett båda sakerna där man försöker och försöker med beteendemedicin, men det var faktiskt ett läkemedel som behövdes för att knuffa igång det. Och jag har sett precis tvärtom, där jag har börjat med ett läkemedel och det var verkligen inte det patienten skulle ha. Så det är ju väldigt, väldigt olika. Och så har vi då patienter som är jätterädda för läkemedel och så har vi de som på något sätt tycker att de har rätt att bli smärtlindrade och som tar hur mycket mediciner som helst. Alltså jag har ju tyvärr haft de som har stått på morfinläkemedel som helt plötsligt tar jättemycket för att de tycker att jag tar väl tills jag är smärtfri. Alltså bara den liksom inställningen kan vara lite farlig med de läkemedlen. Så att för att göra en lång historia kort så tror jag att man skulle inte behöva vara så skeptisk till läkemedel om man har en plan och en begränsad tid. Vi ger det här 2, 3, 4 veckor och så ser vi, och under den tiden ska du börja med det här och det här. Då är det jättebra. Men att bara ta en medicin och tro att allt löser sig, då har man tillbaks problemen efter de där 4 veckorna. Man måste göra något aktivt under den tiden man tar mediciner. Så ser jag det.
Just det. Och den här klassiska frågan då, ju mer ont man har, desto mer medicin, smärtstillande behöver man, eller?
Nej.
Nej.
Det finns ju den här kända smärttrappan som många känner till, att har man lite ont så börjar man med just det du sa, Alvedon, och har man jätteont så ska man ha starka smärtstillande. Men det viktigaste är att veta vilken mekanism det är. Som sagt, mot nervsmärta hjälper inte ens morfin. Och sen så handlar det om så mycket annat man kan göra än läkemedel, så det stämmer inte. Ibland brukar jag säga det här med, om du sa att du hade halsfluss, så vi säger att man har en bakteriell halsfluss som man ska få antibiotika mot, och så säger man det till doktorn, jag har halsfluss, ja men då ska du få antibiotika, ja men jag har jätteont i halsen, jag har jättehalsfluss, ja men då ska du få jättemycket antibiotika. Det är ingen som gör så liksom, men i smärta då känner man oftast det att ja men här måste jag ta i extra mycket, men nej, det ska vara rätt.
Ja. Ja, det blir lite mindfuck där. Man känner att man vill gärna peta i sig några extra där.
Mm. Ja.
Och sen blir man lite skeptisk ibland på vad det står på förpackningen. Så tänker man, de ljuger säkert. Vi ska ta lite till. Kanske inte så bra att tänka så. Jag tänkte att vi skulle komma in på träning. Vi har ju berört det lite grann där med att det var någonting som ganska många av de här patienterna som kom till er höll på med, de som hade svårt för att ta det lugnt. Många idrottare bygger ju sina karriärer på att just klara smärta. Alltså just uthållighetsidrottare till exempel. Mm. Är det här någonting som man kan öva upp eller är det genetiskt?
Nu kommer du nog in på ett område där jag inte är full expert inom idrottsmedicin, men jag vågar nog ändå säga att det är, jag tror det är både och, men jag tror det är väldigt mycket som man övar upp lite grann. Jag har i min familj så spelar barnen väldigt mycket klassisk musik på en rätt hög nivå. Och då får man ofta höra, men vilka talanger och sådär. Och i och för sig säger de att det måste finnas något genetiskt, säger barnen. Det är väl säkert för att vara snälla med mig. Men jag vet ju hur otroligt mycket övning det ligger bakom det. Det är liksom de övar. Det är liksom som Duplantis. Han blev ju inte bara bra, utan han har ju övat ihjäl sig nästan i sin trädgård. Liksom. Och det är nog samma sak här, att man liksom tränar sig på att klara det. Så att jag tror ju mer på det än att det bara är genetik. Sen har nog en del bättre förutsättningar för att genetiken finns där. Men jag tror det är mest inlärning.
Och hur vet man till vilken gräns man kan pusha sin kropp innan det blir farligt? Jag tänker på till exempel en del ultralöpare som har drabbats av rabdo.
Myelys.
Ja. Och
det låter som att det var lite för mycket.
Ja, dina tankar om det här?
Återigen, det finns ju människor, nu är det säkert inte de som lyssnar här och de som du tänker på, men det finns ju de som gärna inte rör sig och gärna stoppar så fort det händer någonting. Och sen har vi de som pushar sig alldeles för långt, så det är väldigt mycket personlighet här. Jag skulle väl säga, man får ju oftast den här frågan, ja, men om det gör ont, ska jag liksom kunna fortsätta då, till exempel? Och då brukar jag säga att om det går över och det är inte så att det blir längre och längre perioder eller man har kortare och kortare episoder med smärtfrihet, då tycker jag att det är liksom ingen fara att göra saker som sen ändå läker. Sen kan det vara svårt att veta varför man får ont på ett visst ställe. Varje gång jag springer så har jag ont i ljumsken till exempel. Vad beror det på? Ja, faran är ju att man börjar undersöka och så ska man börja behandla det med injektioner och operationer fastän man blir bättre om man bara vilar eller lägger på kyla eller värme. Så att jag tycker att om det är så att man att det inte blir sämre och sämre, då är det liksom ingen fara. Och jag tror att den här som fick rabdomyolys, alltså när muskeln går nästan smälter, höll jag på att säga, och så sätter det sig i njurarna och så får man njursvikt och så, det var väl säkert inte så att det bara hände, utan det var väl en gradvis liksom, att man tränade mer och mer och så blev det för mycket.
Ja, det händer ju ofta under lopp liksom, att man egentligen så är väl en del som nästan vill hamna där, sjukt nog.
För då har man visat.
Ja, jag
förstår det.
Ja.
Och då är det återigen en beteende medicinsk sak. Att liksom, det kanske inte är rätt mindset att vilja hamna precis där. Man kanske ska kunna stanna precis innan, för det är ju fara för livet förstås. Om man driver sig så långt.
Ja, det är, ibland känns det som att det är svårt att veta var gränsen går. Innan man har upplevt den så att säga. Just ja, den här genetiska defekten i Norrbotten som du berättade om, där man inte kan känna smärta. Vad, är det precis bara där? I någon speciell plats där det är så?
Ja, en speciell släkt.
En släkt?
Det är en släkt som har behållit en gendefekt som gör att man inte kan känna smärta. Det kan ju många kanske tro att det är ju rätt bra, då kan man utnyttja sig ännu mer. Men då har det visat sig förstås att de blir jättesjuka och dåliga. Liksom, det är ju allt från brännskador till frakturer som man liksom inte märker och så vidare. Så att, där ser man ju tyvärr hur viktigt vårt smärtsystem är. Bara liksom en sån sak som att man får ett inflammerat nagelband, vet ju alla hur fruktansvärt ont det gör, och det är ju väl egentligen för att kanske visa hur viktiga fingrarna är, att gör det ont i fingrarna då måste du liksom hålla koll på dem, därför att du måste verkligen ha fungerande fingrar till exempel. Så att smärtsystemet är otroligt viktigt när det funkar.
Gud, nu kommer man bara tänka på den här otäcka personen i Salander-filmerna. Han var väl, kanske tillhörde den släkten, eller hoppas vi inte just ja. Det här var ju väldigt uppseendeväckande, kände jag när jag lyssnade på det. Ni låter patienter med skadat knä hoppa i en trappa.
Jaha, jag har berättat den också.
Ja.
Men det
varför då?
Ja, men det är ju någonting som vi kallar för exponering. Och egentligen handlar ju exponering om att komma tillbaka till livet på något sätt. Och just i det fallet så var det en person som hade ett skadat knä, och liksom hela sinnebilden var att man kunde inte belasta det här knät för att då skulle det gå sönder och gick med kryckor och så vidare. Och sen gör vi då först en background check där vi kollar med opererande doktor i det här fallet om det verkligen var så, vilket det inte var. Och det var också så här, ja men hur funkar kommunikation och sådär. Och sen att man förbereder dem på att nu ska vi göra någonting som är väldigt besvärligt, men du ska få fortsätta göra det tills du blir mycket bättre. Och när vi belastar ett knä som aldrig tidigare har belastats på det här viset så kommer det bli rött och svullet och det kommer göra skitont, men det är inte farligt. Och sen bort med kryckorna, hoppa på det skadade som de tycker knät upp för en stentrappa som vi har på Sankt Görans sjukhus. Och det blev ju förstås gråt och tandagnisslan, men jäsiken var inte kryckorna borta efter 4 veckor. Och det hade ändå liksom funnits där i flera år. Och jag hade en patient som hade stukat en fot och fått veta av läkaren att 1. Du ska vila. 2. Om inte det går så ska du ta den här medicinen. Ingen vet varför. Om inte det funkar ska du opereras. Ingen visste vad som skulle opereras. Och hon var ju klok nog att bara vila. Det var inte så att hon kastade sig under kniven. Men som jag träffade efter liksom 2-3 år, hon hade vilat liksom, och det var en ung tjej, hon var verkligen på väg ner. Nu hade hon liksom inget jobb, ingen direkt utbildning, vågade inte skaffa partner för vem ville ha en handikappad på en gång, med så här konstiga tankar. Och det enda som jag sa var egentligen att börja röra foten igen. Men hon var ju livrädd att det var något fel på foten. Jag tror inte ens att jag skrev ut en enda medicin. Och det var ju så där att när jag sen såg henne på ett återbesök efter 3 månader, då hade ju allting vänt. Och så det här att man inte får då vara så bitter, det låter ju hemskt liksom, men man kan ju tänka, varför fick jag det rådet? Nu har jag kastat bort 3 år av mitt liv. Ja, men livet är som livet är, nu är du där du är nu ser vi framåt. Och så får du säkert en erfarenhet av det, när du får ont sen när du är 55, då vet du redan då att ja, men det här var inget farligt liksom, jag kan fortsätta belasta. Än om man som 55-åring för första gången i sitt liv får en svår smärta, då kanske man inte alls har de hanteringsstrategierna som man lärde sig när man var 20. Så att jag försöker alltid se positiva saker i saker och ting faktiskt, för det måste vi ha.
Du nämnde ålder där. Jag undrar, får man mer ont ju äldre man blir? För det är ju en bild som jag har fått ibland att...
Både ja och nej. För det första så lever man ju längre, och då är ju liksom den samlade, vad ska vi säga, åren som man kan få smärta finns ju där. Så det är klart att det är större och större risk att man får ont. Och dessutom har man förändringar som sker i kroppen som kan göra ont. Sen är det inte så att alla som till exempel får artros, att det är artrosen i sig som gör ont. Man kan leva ett väldigt gott liv även som väldigt gammal, vare sig man har smärta eller inte. Men det korta svaret är att ja, man får nog mer ont när man blir äldre, men det är inte en naturlag. Precis som att alla blir inte dementa när man blir äldre. Det är faktiskt inte en majoritet ens som blir det. Medan många drar ett likhetstecken mellan gammal och dement, men så är det faktiskt inte. Och det är samma sak med smärta.
Okej. Och existentiell smärta har du pratat om. Och jag har ju pratat mycket om existentiell hälsa i den här podden. Och därför blir jag nyfiken på existentiell smärta. Vad är det?
Ja, det tror jag nästan att lyssnaren förstår nästan nu. För att som sagt, hjärnan tar ju in allting som finns runt omkring. Allting påverkar även smärtsystemet, belastning utifrån. Och där är det så att har man saker som belastar en utifrån i sin existens, då gör det mer ont. Det är faktiskt rent biologiskt, så vet man att det är så att hjärnan har svårt att prioritera saker och ting när den hela tiden får insignaler på saker och ting. Och av någon anledning tycker hjärnan att smärta är det viktigaste som finns. Så då tar den inte bort smärta, utan istället tar den bort andra funktioner. Och det är därför många som har långvarig smärta även känner till exempel att de har svårt att koncentrera sig, de har lätt att glömma saker, de kan få minskad sexlust, de kan få svårt att sova, och de kan ha lättare att bli ledsna, lättare att bli arga. Och det är ju liksom ett biologiskt svar på att smärtan tar över. Och då är det klart att om någonting i ens existens trycker på de här sakerna som redan är lite svaga, då kan det göra att systemet blir svagare och då får man mer ont. Så att det är därför det kan vara svårt till exempel att försöka behandla någon som är i skilsmässa eller som är i fight med Försäkringskassan eller sin arbetsgivare. Vi har liksom inga moraliska betänkligheter om någonting är rätt eller fel, men vi kan säga att det är lite fel timing att göra det här just nu, för du har så mycket annat att kämpa med. Antingen får du bestämma dig för att nej, men okej, Försäkringskassan har bestämt att jag inte får ersättning för det här, och så får det vara så. Eller så tar du fighten, men ta den först då. Gör inte båda sakerna samtidigt. Inte både en rehab för smärta och fighten med Försäkringskassan, för det kan vara lite jobbigt. Nu pratar jag väldigt generellt. Det finns förstås någon som... Ja.
Nej, men jag förstår. Mm. Jag förstår. Många känner ju att det är precis då man vill kämpa, så att säga. Det blir svårt att spara den till senare. Men jag förstår tanken där. Psykosomatisk smärta har jag hört talas om. Vad är det?
Många lägger ju in, när det gäller psykosomatisk, soma, det är ju liksom kroppen, man brukar ju säga att man har kropp och själ, och vi brukar prata om en biopsykosocial modell av smärta, att det är biologiskt och psykiskt förstås och socialt, allt det spelar in i vad man har för sorts smärta. Så i det begreppet så kan man säga att det är viktigt att förstå att smärta inte bara är en biologisk signal i en nerv eller en skadad vävnad, utan det är så mycket annat som gör att man har ont och som gör att man kanske behåller smärtan. Men det är otroligt viktigt att förstå att det inte är inbildning, och det är inte så att man är extra känslig eller att man egentligen inte har ont. Och det är ju det många läser in i, dels ordet psykosomatisk, men även det vi kallar för psykogen smärta, att man liksom skulle hitta på. Men det är inte så. Liksom den här killen som åkte in på akuten och inte hade brutit foten, hade han hittat på att han hade så ont? Nej, det hade han inte. Men det var han hade ju så ont. Sen kunde vi säga att ja, men du behöver i alla fall inte opereras.
Nej. Jag förstår att det kanske är svårt att svara på den här frågan, men dina tankar om vården i övrigt då, hur man bemöter smärtpatienter, så folk som har ont. Är det bra eller finns det saker att göra?
Ja, jag tror alla förstår vad jag sitter och funderar på. Nej, men det är klart att det finns jättemycket att göra. Och är det någonting som är genomgående hos alla de patienter, eller en väldigt stor majoritet av patienter som vi träffar, så är det just det där att man inte blir trodd på. Jag hade för ett par veckor sedan så hade jag en patient på mottagningen som... det blev väldigt, väldigt bra hos oss, men som berättade att när patienten gick till sin husläkare faktiskt fick till svar, men sån smärta finns inte. Och så skulle de skriva ut piller ändå. Och liksom bara de där två grejerna, att säga det, att en sån smärta finns inte. Man skulle vilja att de sa att jag förstår inte alls vad det är du har för smärta, men nu ska du få komma till någon som kanske förstår sig på det här. Det skulle vara ett mycket bättre sätt än att säga det finns inte. Det är klart det finns. Så att vården behöver kunna mer. Men man ska ju också veta att det här är ju... Vi har ju otroligt hårt arbetande allmänläkare ute i vårt land som verkligen försöker allt. Och de här patienterna som har framförallt långvarig smärta tar ju rätt mycket resurser. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Och så blir det liksom en nedåtgående spiral för båda, där patienten känner att de inte får hjälp. De blir bollade runt bland en massa olika specialister kanske som ändå inte vet vad det är. Och husläkaren tycker att det här blir bara jobbigare och jobbigare. Så vi måste ju på något sätt kunna hjälpa dels allmänläkaren och patienten att det här kan ni göra och börja med det. Och sen kan en smärtklinik som på Sankt Göran göra det här. Mm. Och det var ju därför jag skrev boken tillsammans med Karin Hjulström, eller det var ju hon som övertalade mig. Men det var just för att man kan göra så otroligt mycket själv. Och bara det liksom att läsa en sån bok och liksom få tips och det här kan göra, och har jag gjort det här, då är jag ju ännu mer förberedd när jag träffar min husläkare eller en smärtspecialist. Mm. För då vet de att ja, men det här och det här och det här har jag redan gjort. Eller det här har jag gjort och det funkade sist och där. Vad ska jag göra? Så att man kan göra, det är därför det inte kommer att kosta så mycket som jag sa i början. Mm. För man kan göra otroligt mycket själv. Mm. Verkligen.
En lyssnare hörde av sig och skrev att hon hade hört att läkarutbildningen inte innehöll så mycket utbildning om just smärta tidigare. Vet du hur det är idag?
Det är lite skillnad mellan de olika lärosätena, men det är inte speciellt bra. Jag har hört en del ställen som har minskat på sin utbildning och en del som har ökat den. Internationellt sett är det inte heller någon höjdare överhuvudtaget. Och det beror lite grann på att tror jag, att man ser smärta som ett symptom på någonting annat som har skett. Så att det är på något sätt grundutbildningen som ska förklara varför man har ont. Så går man en kurs i reumatologi, då ska de liksom säga, och smärtbehandling är det här. Och neurologi, så säger de att smärtbehandlingen är det här. Men när man börjar få den här långvariga smärtan som egentligen inte längre handlar om själva organet som det startar i, utan nu är det en långvarig smärta, det är där vi fallerar. Och då tänker man, nu får någon annan ta hand om det. Så, och det slutar med att vi har ju en kull med läkarstuderande som egentligen inte ens vet vad man ska göra av de här patienterna, och då börjar det lite dåligt. Så därför försöker jag undervisa både ute på vårdcentralen men även våra AT-läkare och så, där, så att de liksom får någon slags grundkurs i hur man ska se på det här med smärta. De behöver inte ens veta liksom alla tabletter, utan bara liksom hur ska jag förhålla mig till att den här patienten har en långvarig smärta. Det är ju liksom, helst skulle jag vilja att den här boken skulle komma som kurslitteratur på läkarlinjen. Ja, men den är för icke
proffs.
Ja, men jag tror att den skulle ge betydligt mer än en tjock bok om cellbiologi liksom för patienterna i slutklämmen faktiskt. Mm.
Och då kanske man hade sluppit det här att den här smärtan finns inte. Alltså sådana uttalanden.
Ja, exakt. Ja.
Och jag tänker att behandlingen, tänker jag, börjar ju i rummet där man träffar sin läkare. Ja. Just man känner att, apropå placebo. Ja.
Och det kan ju vara så att det börjar med liksom så här ilska. Det är klart att den här finns. Men lite som Karin Hjulström skrev också och sa, det är ju att till slut tror man ju inte på sig själv. Nej, men den kanske inte finns, den här smärtan. Det är väl jag som liksom... Och så gör det mer ont när någon börjar prata om den. Eller det gör mer ont när jag hamnar i ett bråk i familjen. Mm. Det måste väl ändå vara inbildning. Nej, det är helt biologiskt. För att hjärnan kan inte längre tygla smärtan. För nu måste den fokusera på något annat. Och då får man mer ont. Och när jag börjar prata med dig om din smärta, så börjar det pulsera i foten för att det gör ont. Mm. Är det inbildning? Nej, det är för att hjärnan blir påmind om smärtan. Och börjar då varna, för den tror att den gör något bra. Det är jätteviktigt att informera om att det inte är inbildning. Sen är det inte så att alla de smärtorna, så om du börjar få ont för att jag pratar om det, ja, men då ska inte du få en injektion med morfin. Det låter ju högst oproffsigt.
Nej.
Men man måste förstå vad man gör, förklara och så vidare. Det är jätteviktigt.
Jag tänker på det här med var någonstans det eventuellt finns en rent fysisk skada och var det gör ont.
Mm.
Det behöver inte alltid vara på samma ställe, har jag förstått.
Nej, dels anatomiskt, biologiskt kan man säga att om man har den här muskel-, skelett- och ledsmärtan, då gör det oftast ont precis där man har gjort illa sig. Det är inget konstigt. Mm. Har man en nervsmärta, då kan ju det egentligen vara allt ifrån hjärnan ut till minsta fintrådsnerven längst ut. Och då kan det göra ont längs med den nerven. Så det kan vara lite annorlunda. Men sen har man ju då den här långvariga smärtan, och då börjar det ju oftast med någonting, men sen är inte felet där. Och då låter det otroligt fluffigt. Så då kan jag ta ett exempel. Och det är, vi säger att man har haft borrelia eller man har haft covid, och så får man jätteont i alla leder. Och sen blir man friskförklarad från sin borrelia för man har fått behandling, och det var väldigt länge sedan man haft sin covid, så det har egentligen läkt ut. Men man har fortfarande ont i lederna. Och då gör man oftast en utredning, för av någon anledning så tror man att man exakt samtidigt fick en reumatologisk sjukdom, och så visar det ingenting på labb och borrelian har man ju inte kvar. Och då är det ju så att den startskottet för denna smärta var borrelian eller var covid, men när det är borta så råkar tyvärr smärtan vara kvar. Och det är den långvariga smärtan. Och det är ju den man ska behandla och inte en ny omgång. Men sen har vi ju till exempel det här med borrelia. Tyvärr är det så att en del antibiotika fungerar som lite smärtlindrande. Och har man då otur, då får man en till antibiotikakur, för man tjatade till sig det. Och så blir man lite smärtlindrad. Mm. Ja, men då är det ju kört. Då tror man ju verkligen att det var borrelia ändå, fast den hela läkarkåren säger att det inte är det. Så man måste liksom kunskap igen. Jätteviktigt.
Hur stor andel, liksom, eller hur stor är den här smärtlindrande effekten av antibiotika? Är det olika mellan olika sorter?
Det finns i alla fall några studier som visar att det finns vissa antiinflammatoriska egenskaper på vissa antibiotika, men sen tror jag också att det är lite de här ospecifika effekterna. Det är klart att om man har förväntat sig att man ska bli smärtlindrad av ett antibiotika, så blir man det, men oftast bara första kuren, eller första liksom, sen håller det inte på liksom varenda gång.
Nej.
Och det är ju ett dåligt placebo att ta antibiotika, kan man ju tycka.
Ja. Det har ju kommit in en hel drös med lyssnarfrågor, som du vet.
Vad roligt.
Du fick ju se några av dem igår. En del är ju väldigt specifika, och det förstår jag. Det kan vara svårt för dig att svara på, speciellt eftersom du kanske inte har stenkoll på ortopedi.
Nej, eller idrott. Ja, visst.
En person skriver här: värk i kropp, hur mycket ska man acceptera när man inte får hjälp? Jag är 40 liksom. Ja, upplever att livet bara passerar.
Mm, mm. Ja, men då är det som är bra med de här frågorna, det är ju att jag kan ju inte veta vem personen är, så de kan ju omöjligtvis ta åt sig för vad jag säger, så jag kan svara väldigt generellt. Ja. Men då kan jag säga, då är det ju två saker i den frågan. Det ena är sjukvården. Återigen, om man känner att de inte liksom förstår, och det är inte samma sak som att man inte blir hjälpt, för ibland är det så att sjukvården verkligen försöker, de skickar på 1000 olika utredningar och gör allt de kan, men de hittar inget. Det är ju inte samma sak som att man inte försöker hjälpa. Men om man har liksom en läkare eller någon annan som man förstår verkligen att nej, men de förstår inte ens problemet, då tycker jag att man antingen byter sin vårdcentral eller husläkare, eller skriver en egen remiss, eller ber läkaren skicka till en smärtklinik så man får göra en bedömning. Det är det ena. Det andra är ju faktiskt det här egna ansvaret. Det är ju inte så att någon kommer att bota en smärta åt en, utan man kommer att få hjälp, men sen måste man göra mycket själv. Och det handlar otroligt mycket om att röra på sig, och det känns ju tacksamt att säga en sån här maratonpodd. Men det är faktiskt så att vi har ett, jag har ju pratat om smärtsystemet som skickar in smärta, det här muskel- och nervsmärta till exempel, och långvarig smärta, men vi har ju ett filter också som ska ta bort onödig smärta, och det filtret blir försvagat när man har långvarig smärta, och då vill man stärka det filtret, och det är ett ämne som heter noradrenalin som är vårt filter. Och det gör man kan göra det med läkemedel, men man gör det med fysisk aktivitet också. Mm. Så att det är otroligt viktigt att komma tillbaks till sin fysiska aktivitet och våga göra saker så att man blir trött i kroppen. Jätteviktigt.
Mm. Jag tänker rörelserädsla, märker jag inte minst på äldre släktingar, blir ju vanligt. Mm. Man känner att det bara blir jobbigare och jobbigare allting.
Nej, men och det måste man ju motarbeta förstås. Och det såg jag någon fråga, det här med artros och springa. Liksom, att man sliter. Och man kan säga att forskningen visar att det är ju inte alls så. Utan det är ju precis tvärtom. Att man ser att det är betydligt färre som har både ont, framförallt ont då, av löpning. Och det påverkar inte den radiologiska bilden, alltså röntgenbilden. Det finns någon enstaka studie som visade några extra bennabbar, men det var liksom, det skulle jag inte alls tycka var något. För att jag läste man gör så här metaanalyser, och det är att man tar många studier och så lägger man ihop dem och ser. Och då gjordes det en sån i mars i fjol, 23. Och då hade man tittat på, jag tror det var 17 olika studier på just löpning och artros. Och det var ju ingen som visade något, utan man ska röra på sig. Man sliter inte ner något, utan det är precis tvärtom. Att man skyddar sig från att bli ännu sämre. Mm. Sen är det förstås så att det finns ju de som ta i för mycket. De kanske sträcker sig så att de inte kan träna på väldigt, väldigt länge, och det är inte bra för artrosen, så man får ju ha någon slags måtta också. Men man behöver inte vara rädd för att, och det är samma sak med benskörhet. De ska också träna. Det är klart att har man extrem benskörhet kanske man ska undvika vissa saker, men de ska träna, de som är bensköra. Man ska inte vara rädd att röra på sig.
Men kopplat till artrosen då, för det har jag fått väldigt många frågor om. När ska man så att säga stoppa? Alltså, hur ont ska det göra? Det där är ju jättesvårt att svara på såklart. Vi pratar precis om det här med hur subjektivt det är. Mm. Men är det till exempel en bra idé att ta smärtstillande för att kunna springa med ett artrosknä, eller är det tvärtom bättre att inte göra det så att man vet var gränsen går? Fast å andra sidan så skulle man ju fortsätta fast det gjorde ont.
Ja, just det. Det är som tre frågor i en. Ja.
Eller hur? Kinderägg fick du där.
Nej, men Här spelar ju egentligen nästan min personliga åsikt så stor. För jag äter, även om jag skriver ut en massa läkemedel, så äter jag väldigt sällan liksom smärtläkemedel själv alls. Och det gör ju att jag personligen skulle säga att det är bättre att inte ta smärtläkemedel och se var gränsen går. Men eftersom det inte är farligt, som jag sa, så skulle man kunna träna, om man nu inte är extrem, men träna trots att det gör ont, om man ser att det lägger sig och att det inte blir oftare eller längre, som jag sa tidigare. Så jag skulle nog hellre göra så. Sen är det förstås så att om det liksom är, om vi pratar Alvedon, men so what? Men är det så att det liksom blir Alvedon och sen blir det Ipren och sen är det någon snäll som skriver ut något mer så här beroendeframkallande, för jag tar det ju ändå bara en gång i veckan. Ja, men det blir 2 gånger i veckan, och efter 3 år, då är det liksom varje dag ganska mycket. Det är den farliga vägen man ska se upp. Ja. Sen är jag inte liksom emot läkemedel i sig, utan det ska ju liksom vara funktionshöjande. Så att det blev ett lite generellt svar, men jag tror folk förstår liksom hur jag menar, att det handlar mer om att starta inte någonting som du inte kan stoppa, utan vara lite smart bara.
Vi ska börja runda av. Det är jättespännande det här. Vi hade kunnat fortsätta jättelänge, men jag måste fråga dig om det här med ja, men du sa att för att få komma till er så måste man vara utredd. Och det finns ju en uppfattning om att överdriven bilddiagnostik inte är bra, för det kan få patienten att få för sig massa saker. Vad är din syn på det?
Jag håller helt med om det. Att, man kan säga så här att bilddiagnostik har blivit så otroligt detaljerad, så man ser väldigt mycket som är helt normala åldersförändringar. Och man försöker oftast hjälpa till med en sån undersökning. Så säger man att man har ont i höger ben, så kan alltid en röntgenbild säga att man har, som det heter, förutsättningar för nervpåverkan i höger ben. Men hade man haft ont i vänster ben, då hade den lika gärna kunnat stå att man har förutsättningar för nervpåverkan i vänster ben. Därför att man har såna förändringar att det är lite trängre när man blir äldre. Så att jag tycker ju att om själva bilden av smärtan inte följer en nervbana till exempel, då är det ju onödigt att ta en röntgen. Och tar man en röntgen, då ska man få någon doktor som kan förklara det här och inte bara läsa det rakt av. Så att jag tycker verkligen att man ska vara lite försiktig med bilddiagnostik, och här skulle du kunna ha ett program bara om det, för att just när det gäller idrottare, och jag har träffat en hel del som tävlar på väldigt hög nivå, där liksom idrottsdelen av deras sjukvårdskontakt verkligen vill undersöka och behandla. Och då pratar jag inte liksom massage och värme, utan liksom ska det opereras, ska det ge injektioner? Och jag tänker, det är liksom, det är inte det som är problemet här, utan det är liksom sån extrem belastning så att det är ont, men det går ju över. Mm. Så ni behöver inte utreda det mer.
Mm. Jag håller verkligen med dig om det här, att det är otroligt viktigt att läkaren som behandlar faktiskt kan tolka informationen på MR-plåtarna på ett sätt så att patienten känner sig till freds och lugn och inte blir ännu mer orolig. Så det är ju jätteviktigt.
Mm.
Jag tänker att det finns stora anledningar för dig att återvända hit till podden. Oj, därför att det finns, du sa ju själv det här med bilddiagnostik som man kunde prata om. Mm. Det finns så mycket annat, och det är så himla intressant att lyssna på dig. Så att, superintressant.
Tack.
Och kul att du kom, och din bok kan vi repetera för de som eventuellt missade. Överlista
smärtan, och den finns ju på, man måste inte köpa den, finns på bibliotek. Nej. Men den finns på såna här ljudbokstjänster, så om man inte är överläst på min röst redan nu, så är det Karin och jag som läser in den, och den finns ju som e-bok där också. Så att den är lättläst och lättlyssnad, så att jag brukar säga läs den, Karin brukar säga läs den flera gånger, för det är alltid något nytt som fastnar andra gången, så att yes, överlista smärtan.
Och du har även en egen podd.
Ja, den heter Outsmart the Pain. Jag fick inte hybris, men det hade att göra med att programvaran bara förstod engelska när jag började. Och den handlar inte bara om smärta. Man behöver inte vara orolig. Jag har nått där vi bara pratat om smärta. Jag pratade en gång med Stefan Sauk. Det tror jag handlade mest om Stefan Sauk.
Nej, men
så det, ja, nej, men så det är liksom lite olika. Så att det kan man lyssna på. Och till sist bara, överlista smärtan handlar ju inte om att man ska låtsas som att den inte finns, utan det handlar om att med kunskap överlista hjärnan så att den inte går i baklås. En del ser bara titeln och säger åh nej, ännu en som ska säga att den inte finns på riktigt. Då har de inte ens öppnat pärmarna. Mm. Så att det är inte något konstigt med den sådär. Det är kunskap, fast den populärvetenskapligt skrivet.
Mm. Och du föreläser ju också.
Ja, jag försöker det så mycket. Ja. Och träffa patienter och försöker vara verksamhetschef på smärtkliniken.
Många bollar i luften.
Men jag tycker att det här, just att vara ute och ge information. Vi vill ju gärna ha patienter lite tidigare än de som har haft ont i 20-30 år. Så att det här är ju ett sätt att liksom få hela allmänheten att förstå mer. Mm. Så att jag är jätteglad att jag fick komma hit. Tack från hjärtat, verkligen.
Mm. Jag tänker ju tidigare desto bättre. Mm. Man får
verkligen
tag i saker.
Yes.
Återigen, superkul att du kom. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är oerhört viktig. För det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad. Så, jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier. Och gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i. Det gör så mycket mer än du kanske tror. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.